Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Tack så mycket.
Du, det är ljusnare och närmar sig.
Så är det.
Ja.
Några nya tatueringar på kroppen?
Nej, jag har inga nya tatueringar.
Vad har du fått för reaktioner nu när du är gaddad på gamla
dagar? Det är väl också så här som vi eftersom jag vet att vi har pratat om i ekonomipodden, eller så här med saker. Att man, så här, jag vet att vi snackade sist när vi pratade med Jan, så pratade vi om så här, hur länge när du köper en ny bil. Hur länge tycker du att den känns ny och rolig eller sådär?
Just det, och hur länge duschar man och bara hittar sin egen tatuering?
Ja, nej, men det var ju, det är kanske en månad eller två som man hajar till när man står framför spegeln och sen bara, oj.
Ja.
Jag har en tatuering, coolt. Och sen är det några som har kommenterat. Jag har ju fortfarande flera vänner som jag inte har träffat som jag tror kommer reagera. Och då är det lite kul, för det blir alltid en liten kul diskussion kring det där.
Just det.
Varför ska jag få en tatuering? Vad skulle du ha gjort för tatuering om du hade gjort den? Om du hade fått den, vad skulle du ha valt då och varför? Så det kommer upp ganska kul snack kring den där tatueringen. Det blir bara det att du frågar nu till exempel.
För nya lyssnare så har alltså Mattias tatuerat in Lyxfällan-loggan som en typ av tribal i ryggslutet.
Nej, det har han inte gjort. Nej, han fick det i present av familjen, en tatuering. För att vi har en klient som är en duktig tatuerare. Och då var det så roligt, för då satt jag och tittade på hans Instagram-konto.
Mm.
Och satt och så här, ja, om jag skulle göra en tatuering någon gång, då skulle ju han, en sån som han göra det. Så visste jag inte mer, så fick jag det som en överraskning.
Mm.
Och då var det ju också det där, vad ska jag tatuera in då?
Mm.
Det var kul, det var jätteroligt.
Kom du ihåg vad vi lärde oss när vi hade Jan med oss förra gången? Att man blir inte lyckligare av att göra mer av samma sak om och om igen.
Nej.
För det är så lätt när man börjar med tatueringar och säger så nu min nästa tatuering ska vara en sån och sen ska jag bygga ut den här.
Ja,
och så...
ja, till ingens vare sig förvåning, glädje eller någonting tror jag.
Nej.
Så att jag är nog ganska klar.
Ja. Nice.
Men man ska ju aldrig säga aldrig.
Nej, fan vet. Gubbkommentarer idag igen.
Jajamän. Nej, men det känns bra. Mm. Du då? Du har ju ingen tatuering. Din fru har ju en tatuering.
Nej, hon har en jättestor tatuering.
Ja. Men du har ingen?
Nej. Men vi har gemensam vårdnad om hennes tatuering.
Ja, just det. Men om du nu hade fått av mig i present.
Mm.
Helt otippat. Jag menar, du fyller ju jämt du också så småningom.
Ja, jag var 10 år.
Ja. Eller man kan ju säga 50 kanske.
Ja, okej.
Okay. Mm. Du har varit nervös. Nej, men om du då skulle få en.
Ja.
Vad hade du... Så här, hade du sagt så här, nej tack, jag tänker inte göra något. Eller skulle du...
Hade jag fått en tatuering av dig, då hade jag väl tagit en lång och ordentlig funderare på det. Jag, generellt sett så har jag försökt att leva ett, och det har vi pratat om i podden, ett mindre principfast liv.
Mm.
Så här, jag gillar inte att dansa, jag tycker inte bara om det här, jag vill inte göra, alltså så här, bara lite mer så här, ja, men jag kan väl unna mig och vara lite flexibel och föränderlig.
Så det är klart att om du
sätter ner mig i stol och säger så här, fan nu kör vi, då antar jag att jag ska säga ja, spelar roll, herregud, det kommer jag komma ihåg om 10 år. Som ett...
Vad säger du, Jan, om våran diskussion? Vi har ju inte introducerat dig som gästen, så jag passar på att göra det nu. Jan Bolmesson, välkommen tillbaka.
Tack.
Om du hade fått en tatuering av Carro i födelsedagspresent, hade du eller Carro kanske är ett dåligt exempel, men för man kan ju vara lite sådär. Men hade du fått den av mig och Mattias?
Ja.
Världens bästa tatuerare kommer till Malmö. Du får en gratis tatuering.
Alltså jag är fortfarande nyfiken på vad det är för en tatuering du har gjort, Mattias.
Ja, men du ska få se efter programmet.
Ja, du får se. Jag skickar en bild.
Ja, jag kan skicka en bild. Nej, men vad hade du gjort den någon?
Jag vet inte. Jag har ingen tatuering, men då hade det fått vara någonting som betyder något för en, gissar jag. Något som är viktigt. Eller, ja. Men jag vet inte riktigt vad det skulle vara.
Räntetabell eller...
Ja, en ränta på ränta-graf eller något.
Just det. Men du skulle ju kunna tatuera in 4 hinkar annars.
Ja. Oh, en liten PT-övergång här. Ja.
Berätta. Vi ska nämligen prata om, kan man säga att det är en princip? Kan vi säga det? Det är 4 hinkars principen? Eller hur,
ja, precis. Alltså det är en sorts... Nej, men så här, det kommer ju från att jag har ju bloggat i 10 år, träffat alltså tusentals läsare och liksom så här. Och min upplevelse från när jag träffat alla, och om jag tittar på min egen ekonomi, så påstår jag så här, helt ogrundat, att alla ligger fel i risk. antingen så ligger man att man har för lite risk, alltså att man har mycket pengar på liksom sparkonto och räntefonder och sådant, eller så har man alldeles för hög risk, att man har väldigt mycket i aktier eller man har väldigt mycket såna alternativa investeringar, och det är väldigt få som har liksom rätt balans i förhållande till sina mål.
Du, då måste vi börja här från början. Ja. Hur kan man ha, jag ställer en fråga som jag har svaret på, men, mm, men för att alla ska med. Hur kan man ha för liten risk? För när jag åker skidor är det ingen som säger den här blåa backen, det är för liten risk för det. Mm. Alltså så här, varför kan det vara ett problem att man för hög risk, förstår ju alla, men hur kan för liten risk vara ett problem?
Precis, nej, men om vi tar det från det slutgiltiga problemet kan bli samma, det vill säga att pengarna räcker inte till för det som de ska räcka till. Till exempel om du har pension, vill du ha ett gott liv som pensionär, ja men då behöver ju pengarna föröka under liksom den tiden du jobbar. Och har du för låg risk, ja, då kommer de aldrig jobba ihop så mycket pengar så att du ska kunna gå i pension och ha ett drägligt liv som pensionär.
Det är svårt att spara ihop till pensionen genom att liksom jobba, sätta undan, utan de pengarna man sätter undan behöver också gå och jobba och skaffa nya pengar. Annars blir det mer kattmat än champagne när man är klar. Liksom.
Exakt. Och problemet blir samma om du tar för hög risk, ja, då kanske när du är 63, ja, då har du alla pengar som du behöver och sen så kommer det liksom en börskrasch på 50% och sen så kan du ändå inte gå i pension för pengarna räcker inte till. Så att både för låg och för hög risk leder till att du kan hamna i en situation att pengarna inte räcker till. Och då behöver man ha en balanserad risk. Och då är liksom den här fyra hinkar-principen bland de bästa principerna jag har kommit på hur man kan liksom få rätt risk i hela sin ekonomi.
Det är ganska många tycker som pratar om att de har ingen risk därför de säger nej, jag vill inte hålla på att ta massa risk med mina pengar så att jag har dem på ett sparkonto liksom, eller de står där i väntan på att jag ska lista ut vad jag ska göra och då missar man att vi har en inflationsmål i Sverige på 2%, så det är 2% per år i ren förlust. Ja. Om de inte åtminstone gör 2%, så, vilket man inte gör på något sparkonto i stort sett, så då är det ju förlust varje år.
Ja. Jag brukar ge folk en övning ibland på utbildningar där jag säger så här, gissa om du hade fått en 100-lapp i doppresent, alltså när du föddes, hur mycket är den 100-lappen värd idag? Alltså vad är köpkraften på den 100-lappen? Och då brukar folk gissa allt möjligt och sen brukar jag säga så här, googla ekonomifakta räkna på inflation. Och då kan man nämligen få svaret. Och för till exempel för en 18-åring så brukar man säga att ungefär en 100-lapp i doppresent är bara värd typ 70 kronor när de tar studenten. Och jag hade nu på en kurs för inte så länge sedan, det var någon som var född 1955, då hade en 100-lapp sjunkit till 5 kronor i värde. Alltså så här 95% av alla pengar. Så att ha pengarna på ett bankkonto brukar jag säga att det är ungefär det sämsta du kan göra för ett långsiktigt sparande. För liksom pengarna har så tråkigt på ett bankkonto att de dör av tristess. Liksom de dör av den här inflationen.
Så därav den här fyra hinksprincipen. Vi ska inte ha dem till att dö av tristess, men de ska heller inte köra ihjäl sig i någon Formel 1 och lycka här. Liksom.
Nej, precis. Och då tänker jag liksom att, och detta är inte liksom min modell som jag har hittat på, utan det är en amerikansk kvinna som hade en sån här trehinkarportfölj, men då tänkte jag som sann ingenjör så måste man ju ta det och göra det lite bättre enligt sin egen uppfattning. Så då tänker jag så här att den första hinken, det är den så kallade liksom så här bufferthinken. Alltså det är den som ska ha lägst risk. Och då kommer ju frågan, ska jag säga, vad är syftet med den första? Den är att du ska kunna sova gott om natten, du ska känna dig trygg, du ska veta att du klarar liksom dig ekonomiskt. Och då kommer ju alltid frågan så hur mycket pengar ska man ha i den här buffertinken? Och kommer ni ihåg vad Ann Wibble sa?
Ja, hon sa ju att man skulle ha en årslön.
Precis, jo precis. Ja. Och grejen är så att jag tycker det är bra.
Det var ju politiskt självmord det.
Ja precis, jag tycker att det är bra. Men det var lite så här orealistiskt för de flesta. Men då tänker jag så här, om man utgår från då ett års utgifter eller en årslön. Men sen subtraherar man, alltså man tar bort alla garanterade inkomster som man har det året. Som till exempel är anställd och har tre månaders uppsägningstid. Ja då behöver jag inte ha 12 månader för att klara mig ett år. För jag vet ju att i 3 månader så har jag i alla fall min lön. Eller hur? Mm-hmm. Så då kan man ta bort 3 månader. Då har vi 9 kvar. Om jag sen är med till exempel i facket och har en inkomstförsäkring, så kanske inkomstförsäkringen ger ytterligare 6 månader där jag får 90% av lönen. Ja, då kan jag plocka bort 6 månader till. Och plötsligt så är jag kanske tillbaka där på kanske men jag behöver 1 till 3 månaders utgifter. Och då har jag liksom min buffertink. Är det förståeligt?
Mm. Ja, här har vi haft andra gäster så har vi den här frågan dykt upp väldigt mycket. Hur mycket ska man ha i buffert? Och då har ju vi landat i någon sån här, vårt eget månader. Svar, 3 månaders utgifter.
Ja.
Mer än så ska man inte ha och mindre än så ska man inte heller ha.
Ja,
liksom,
precis.
För att kunna säga, det här är en trygg ekonomi liksom.
Precis, så att vi hamnar på samma ställe. Vi kommer bara dit via en annan matte. Ja. Liksom. Så att det är därför också det man brukar säga 3 till 4 månader. Så
det, och vad har man buffertinken då?
Buffertinken, då är det sparkonto med insättningsgaranti. Gärna, alltså till exempel att har man då 3 månadslöner, ja, det är inte så himla mycket. Om jag nu skulle bli uppsagd så vet jag ju om det är 3 månader i förväg. Så jag har ofta inga problem att man kanske tar ett sånt här nischbank där man kanske löser pengarna på 3 månader eller så. Men det ska vara insättningsgaranti. Det är jätteviktigt. Så att det ska vara liksom låg risk. Syftet här är inte att tjäna pengar. Syftet är att sova gott om natten. Ha en ekonomisk trygghet. Veta att jag klarar mig. Helt enkelt.
Men finns det inget sätt att ha dem med någon typ av avkastning? För det är ju ändå 3 månaders utgifter som ska stå där alltid. Från liksom... Från jag börjar tills jag lägger fötterna i vädret så kommer de där stå där. Förhoppningsvis kommer de alltid stå där för jag kommer inte behöva använda dem. Ja. Då är det nesligt att de åtminstone inte kan göra de där 2% i inflation eller något. Liksom. Ja. Men finns det ingen sån här Claes Olssons liksom, återköpskvitto? Alltså så här, du vet.
Nej, för att göra det enkelt så skulle jag säga så här, nej. Ta ett sparkonto med insättningsgaranti i den högsta räntan. Jag tror väl ni brukar väl ibland prata om det finns en jämförelsesajt om man kan testa. Så att nej, jag skulle säga klydda inte med det där, utan sparkonto, insättningsgaranti, färdigt. Och för många känns det ju bra att logga in på sin internetbank och se de där pengarna. Och då får man ju den här känslan av så här, nej men jag har pengar, jag känner mig rik, det kommer gå bra liksom. Så att buffertinken. Sen när buffertinken är full, då går man till nästa och då är det som jag kallar för mellanriskhinken. Så syftet med mellanriskhinken, det är ju att ta lite mer risk, men det är liksom fortfarande att syftet är liksom att gå lite bättre än inflationen, men fortfarande inte liksom någon stort spela anfall, utan tanken är ju att om buffertinken blir tom, då måste jag kunna fylla på buffertinken från mellanriskhinken. Är buffertinken full, då fyller jag på mellanriskhinken. Blir buffertinken tom, ja då fyller jag på den från mellanriskhinken.
Och vad är mellanrisk då? Det är ju inte så här pre-IPOs och webbvalutor. Och,
nej, men jag skulle...
Är det ens enskilda aktier? Eller
nej,
liksom?
Absolut inte. Utan jag skulle säga att för mig, i min mellanriskhink, kom ni ihåg att vi hade ett avsnitt för ett antal veckor när vi pratade om fondrobot. Så då har jag en fondrobot där jag till exempel har 50% aktier och 50% räntor. Så att alltså en medelrisk, alltså så här, tittar man så här riskskala 1-7, ja men då pratar man 3. Räntefonder skulle jag säga. Majoritet, kanske lite aktiefonder. En lite kontroversiell sak här brukar jag säga att bostaden kommer in här. Faktiskt. Alltså att om jag har en bostad för 2 miljoner som jag har lån 1,2 på, då är det ju 800 000 som är mina. Av de där, ja men då sätter jag de 800 000 där också, som mentalt. Så där placerar jag boendet.
Så har man ett övervärde i sitt hus, då kan man räkna den som en mellanriskhink och inte behöva gå direkt på hink 3. Ja. Kan säga, nu har jag fyllt den med bovärde här.
Liksom. Ja, precis. Och för att, om vi bortser nu från de senaste åren då vi har haft en liksom värdeökning på fastigheter på 9% per år, vilket är liksom helt galet, så ska ju fastigheter till exempel och boende ska ju utvecklas i linje med inflationen. Så tanken om målet i buffertinken är kanske 0 till 1 1% avkastning, så är målet i mellanriskhinken att kanske ha 2-4% avkastning. Och det är ju rimligt för bostaden. Men då brukar jag ibland få frågan också så här, men Jan, jag kan ju inte använda pengarna i huset förrän jag säljer det. Och då brukar jag vara så här, ja, fast känner du människor som kanske har lånat på huset och köpt en bil? Så uppenbarligen kan man ju liksom belåna det där eller använda de pengarna. Sen får man ju korrigera detta. Men storleksmässigt brukar jag säga mellan 3-7 gånger så stor som bufferthinken. Så att det ska vara ganska mycket pengar i den där mellanriskhinken.
3-7 gånger?
3-7
gånger.
Ja.
Ja, bra. Vad skönt att vi kan vara så här konkreta.
Ja.
Det är många ekonomer som inte vågar vara det. Så här, ja, det beror väldigt mycket på om man bor i hus eller om man...
Ja. Ja. Mm. Nej, men vi kan prata om sen om humankapital som kan korrigera detta också. Den tredje hinken är då det som jag kallar för liksom den passiva hinken eller liksom högriskhinken. För då är tanken att har vi då bufferthinken och mellanriskhinken, då har vi ett bra försvar. Har vi ett bra försvar, då kan vi spela ett aggressivt anfall. Så i den passiva hinken, varför jag kallar den för passiv, är för att där ska vi ha liksom det passiva sparandet som vi pratade också om i det här avsnittet med fondrobotar. Där jag kanske har 90-100% aktier. Så där tar jag väldigt hög risk. Och det kan jag unna mig, för den kommer ju svänga mycket i värde. Men jag kommer förhoppningsvis ändå kunna sova lugnt om natten och inte ta freaka ut. För jag har ju min buffertrink och min mellanriskhink som inte alls svänger lika mycket. Mm. Så att när då mellanriskhinken är full, då fyller jag på den passiva hinken. Om mellanriskhinken blir tom, ja, då fyller jag på från den passiva hinken till mellanriskhinken. Så att man liksom häller vatten liksom ner eller liksom upp i det här. Och där är liksom ingen storleksgräns, utan den passiva hinken gör man så mycket som möjligt. Sparar man. Och sen den sista då, fjärde, det som jag brukar kalla för lekhinken, där lägger man ju alla de där högriskspekulationerna, enskilda aktier, alternativa investeringar, liksom kanske eget företag, alltså så här högriskprojekt, sånt som man tycker är kul men som man kanske liksom statistiskt inte kommer tjäna pengar på.
Något sådär fikarummet som någon har tipsat om och sagt så här, här kommer vara värsta grejen, så här, den här hästen springer in pengar i helgen.
Ja, precis, eller liksom alltså spekulationer. Och då brukar jag också säga så här, för att från mellan tumme och pekfingret, max 10% av den passiva hinken i storlek. Så har jag 100 000 i den passiva hinken, då lägger jag max 10 000 i lekhinken. För min upplevelse är att antingen när man träffar folk så är det väldigt mycket pengar på sparkonto i det buffertinken, eller väldigt mycket pengar i lekhinken. Och i lekhinken är ju sådana, allt som kan bli värt noll hamnar där. Alltså det är en investering, liksom ett projekt där jag crowdfundar någonting, men det skulle i värsta fall kunna bli värt noll. Då ska det in i lekhinken.
Men det här är ju väldigt svårt, tänker jag. Modellen är väldigt tydlig och enkel. Det är bara tack för det. Men det, om jag träffar människor som spekulerar i bitcoins eller något, nästa bitcoin, och så frågar jag dem, var skulle du lägga det här riskmässigt? Så säger de så här, ja, men det här är nog mellanrisk. Du vet, det ska ju mycket till för att man gör en investering där man erkänner att det här är ju högrisk. Flyger det så blir det champagne, men det är också en stor chans att det inte flyger. Man har ju inte ens så rättfärdiga, precis som man rättfärdigar alla sina köpbeslut, så har man inte ens så rättfärdiga alla sina investeringar, som att det här...
Absolut, men grejen är att det är det som gör sparande och investering så himla roligt, för att det där är en matematisk aspekt och sen är det den här rationella eller irrationella aspekten där vi lurar oss själva. Och jag brukar ju bara ta som exempel, apropå att vi lurar oss själva, så här, säg att du går in i en affär och du ska köpa en lampa och den här lampan kostar 1 000 kronor och så står du i kassan, du ska betala för lampan och så är det någon som knackar dig på axeln. Du, vet du vad, den där lampan du köper nu för 1 000 spänn, du vet om att det finns i en annan affär i nästa köpcentrum 1,5 kilometer bort där de har så här Black Friday, du vet, 50% rea. Hade du åkt till den här andra affären för att spara de här 500 kronorna? De flesta säger
kanske.
Gör man handuppräckning så spar 50% rabatt 500 spänn. Absolut, majoriteten gör det. Och då tar man nästa fråga då. Okej, säg att du är inne i en bilhall, du ska köpa en bil, den där för 400 000. Precis när du ska skriva på pappret så knackar någon dig på axeln och säger så här, vet du vad, samma bil finns i en annan bilhall 1500 meter bort för 399 500. Och så frågade jag, hade du åkt i den andra bilhallen för att spara 500 spänn? Och typ,
intressant.
Typ ingen gör det. Och då är det så här fascinerande varför det är fortfarande 500 spänn. Det är ju samma värde på de där pengarna, men värdet på 500 kronor förändras om jag sätter dem i relation till 1000 kronor eller jag sätter dem i relation till 400 000. I det ena fallet, mycket pengar, 500 av 1000, 500 av 400 000. Jag kan lika gärna skita i det. Så att jag påstår ju så här, bitcoin och kryptovalutor, det är absolut leking. Alltså egentligen det enda som jag tycker kvalificerar i den passiva hinken, det är så här, globala indexfonder till låga avgifter över en lång tidsperiod. Alltså det forskningen säger fungerar. Det är ju därför jag gillar ju de här fondrobotarna vi pratade om i ett tidigare avsnitt.
Mm. Och de tycker du bor i hink 3, inte i hink 2 liksom?
Nej, precis. Nej, men det beror på vad du har för inställning. Mm. Har du fondrobot med 50% aktier och 50% räntor, ja, då är det mellanrisk. En fondrobot med 100% aktier och inga räntor, då är det tredje hinken. Allt annat hamnar i lekhinken, om jag ska överdriva lite. Sen kan man ha åsikt om man tycker att det är hög risk eller inte, men tittar man på det statistiskt så är det hög risk. Och då är det så här, grattis till dig att du har fått den insikten liksom.
Men om man inte har så mycket pengar och så tänker man så här, jag är trött på att sitta och knega på jobbet, jag vill minst kunna gå i pension innan jag är 82 år gammal. Och så säger du såna tråkiga saker som, nu ska jag först spara undan 3 liksom, månaders utgifter i någon tråkhink här som bara kommer stå på kontot och sticka mig i ögonen innan jag får börja gå in i aktiespararnas liksom, årliga tävling. Liksom så här. Det är ju också en risk, precis som man kan bli trygghetssökande kan man ju bli så här, jag måste ju jobba i dubbelt tempo, herregud, jag har ju inte så mycket pengar från början. Det är lite orättvist det här, att den som verkligen skulle behöva ta lite risk, säger du så här, nej, gör inte det. För,
nej, men problemet är att ta den risken funkar inte. Det finns liksom inga bevis för att det där fungerar, utan det är ju lite som golf, alltså så här, ja visst, du kan ta hög risk, du kan lyckas med första slaget, andra slaget, tredje slaget, men det är slutresultat som spelar roll. Och sabbar du det uppe på green genom att du tar 10 puttar där, ja, det spelar ingen roll att du gjorde ett sjukt bra utslag. Och det där händer ju förr eller senare när man tar hög risk, det liksom kommer där. Så då påstår jag att i en sån situation är det bättre att skilja på det som är liksom att pengarna jobbar, det vi pratar om nu, att jag investerar pengarna. Alltså smart sparande är inte spännande, punkt slut. Sen kan man fokusera på hur kan jag tjäna pengar på sånt jag tycker är kul och liksom utveckla min talangplan och så. Då skulle jag hellre till en sån person säga så här, fokusera på att tjäna mer pengar, men du kommer liksom inte tjäna det genom att ta högre risk med dina investeringar. Det är så här recipe for disaster, förr eller senare.
Jag tror många som lyssnar har kanske sitter och tänker så här, ja, det här låter ju vettigt, men jag har en partner som gör det hemma och han verkar så himla, eller hon verkar så himla rattad och sitter och läser och fixar och trixar så att, och kommer med genom mellan och berättar, nu har vi tjänat 4000 på det här och nu gick den här upp 12% och grejer så här. Tycker du att man ska gå hem och säga så här, skärp dig gubbe, sätt dig ner, följ hinkarna, för att det här kommer, bara för att du spelar Allan, kan du lika gärna spela World of Warcraft istället? Liksom?
Ja, jag skulle säga så här, detta är ju kontroversiellt, men där finns liksom, jag tror att man behöver skilja på, sparar jag som hobby, för jag tycker att det är kul att följa företag och kunna dela med mig av krigshistoria och läsa på om bolag och så här, eller sparar jag för att tjäna pengar? Det är två helt olika saker. Och det finns supermycket forskning på det här som visar så här, nej, det funkar inte att vara aktiv. Att liksom, det är en myt som lever kvar i det där att när vi växer upp så lär vi oss att den som gör mest, engagerar sig mest, kan mest, bryr sig mest, loggar in flest gånger, det är den som kommer bli mest framgångsrik. Men det finns otal studier som visar att det är precis tvärtom i sparande. Sparande handlar om så här, gör rätt från början, vilket till exempel detta är vi pratar om, och sen var oengagerad, var passiv, logga inte in, var lat, liksom låt pengarna få jobba i fred, och det är det som kommer göra dig framgångsrik, vilket är helt ointuitivt, för jag vet inget annat område i livet som funkar på det sättet. Liksom. Men det, men...
Hur ofta behöver du se över det? Alltså lekhinken är vi överens om, men om vi tänker den passiva hinken där det ändå ligger lite hög risk, hur ofta ska vi titta över dem där då? För det är jävligt tråkigt om man är så passiv där så att man bara känner att nu är det klart och sen går man in ett år senare och sen är det tomt.
Ja, jag skulle säga så här att gör man detta rätt från början, du behöver inte göra någonting på 10 år utan problem. Och tvärtom är det ju så, eftersom börsen går mer upp än den går ner, så är sannolikheten att ju färre gånger du loggar in eller ju längre tid det är mellan dina inloggningar, desto mer positivt överraskad kommer du bli, för du har liksom räknat ihop fler positiva dagar. Jag vet inte om detta är sant. Återigen, detta är en sån här studie. Man liksom, alltid när man är på nätet så kan man läsa sig en studie visar. Men sen ibland hittar man inte den här ursprungsstudien, och detta är ett sånt fall. Men då var det att Fidelity hade gjort en undersökning på vilka av deras kunder som var bäst, hade bäst avkastning. Och så försökte de segmentera dem och sen bara hitta de en kundgrupp som var så här överlägsen alla andra typ. Och sen så började de titta på det och så insåg de att det var de kunderna som var döda. Liksom, för att det var de som aldrig loggade in. Och pratar man med då till exempel Lysa, som är en sån här fondrobot, ja, de säger så här: vårt största problem är att vi har 23 000 kunder och vi har 16 000 inloggningar om dagen. Han säger så här: vad är det som folk loggar in och tittar efter? Du kan ju inte ens ändra någonting.
Och för det här problemet här blir ju då att när det är svarta rubriker i tidningen och det står att nu blir lågkonjunktur, då hoppar man av.
Ja.
Men det står ju inga rubriker sen om att nu har det gått upp pyttelite idag och pyttelite idag och pyttelite idag, så man är liksom inte med, man går ur när väl rubriken har kommit, vill säga nedgången har redan skett, och sen är man inte med på uppgången, för det blir man liksom ingen veckaklocka som säger att nu håller det på att smyga upp lite varje dag.
Ja, nej, men det där kan man ju också ha ett avsnitt om, prata om media, vilket är så superintressant. Alltså analytiker och alla som uttalar sig i media, deras uppgift är ju att skapa uppmärksamhet och skapa klick, och ju mer kontroversiell du kan vara, desto mer klick får du, desto mer uppmärksamhet får du. Det är precis som du säger, det är ju ingen som kommer liksom bli känd eller få tidningsutrymme, medieutrymme på att säga så att ja, men börsen kommer i genomsnitt gå 7% om året och den kommer röra sig i intervallet liksom minus 22 till plus 35 med 95% sannolikhet. Och idag så går den enligt plan, och den går enligt plan, och den går enligt plan. Liksom.
Vi har alla sett de här svarta rubrikerna som säger börsras, nu har den backat 15%, och sen så är det ingen som säger den har bara backat det den gick upp de senaste 9 månaderna, den är inte ens lägre vad den var när det året började. Liksom.
Yeah, yeah.
Precis.
Precis. Ja. Där finns ju massor så här exempel. Där finns ju en rolig så här fond mellan 1977 och 1990, så hade Peter Lynch, om man, nu vet man har talat om han Marilyn Lynch, så är han då Lynch i det här banken.
Han är Lynch, är
det? Han hade en fond som hette Magellan, och den här fonden Magellan gjorde 29% om året per år. Herregud. Mellan 1977 och 1990. Alltså det var så här 28 gånger pengarna, så att investerar man 100 000 så var det 2,8 miljoner efter 13 år. Men när då Fidelity gjorde den här undersökningen, så hade den genomsnittliga småspararen förlorat pengar i den här fonden. Och det där är en så här fascinerande grej man kan fundera på. Hur går det ens till när en småsparare förlorar pengar i världens bästa fond, som under en 13-årsperiod gör 28 gånger pengarna, som det inte ens var någon hemlighet, för det var världens mest kända fond under den tidsperioden. Hur förlorar den genomsnittliga småspararen pengar?
Liksom. De in och pillar.
Ja, de köper liksom när det är dyrt, när det har liksom varit mycket medvetet, enda fonden har gått upp 100%, du vet, man har hört grannen som har tjänat pengar. Och sen så när det har backat då 30, för den följer då med 35% tror jag 1987, ja, då sålde ju alla och sen missade man uppgången igen. Så att vi har alla lärt oss köp billigt, sälj dyrt, men vi gör precis tvärtom, vi köper dyrt och så säljer vi billigt. Så att men det är ju en lite annan diskussion, för det är ju detta aktiv versus passivt. Men jag tycker absolut att man ska applicera den på de här hinkarna och aktiv. Ja, men ha det som hobby, aktiesparande, men gör det i lekhinken. Och du får ju inte mindre lycka förhoppningsvis för att det är 10 000 än att det är 100 000. Du kan ju få samma kick liksom.
Och lika mycket, sitter du här och inte är någon sugen på att hålla på och leka, betyder inte det att du inte gör de andra tre hinkarna då?
Ja.
Och skit i lekhinken, för många sätter ju inte igång, för man tror att man behöver sitta där i fikarummet och liksom jämföra aktieaffärer. Liksom.
Och jag skulle tvärtom säga så här: grattis till dig som inte tycker att det är så himla roligt med sparande och är oengagerad och vill liksom ägna tid åt familj och hobbys och andra grejer. För att med liksom all forskning visar att det är du som kommer vara vinnaren om du bara gör rätt från början. Liksom.
Ja, superintressant.
Ja, det är spännande. Hinkarna.
Ja.
Eller spännerna som jag säger, som envisas med att
Just det, en spann flera spänner.
Ja, det är ju irriterande att kunna svenska språket. Som att säga en tema flera temata och sånt där. Och spela för teman. Nåväl.
Nåväl, fick du det sagt också?
Fick jag det sagt också.
Den där har du suttit och tänkt på sen vi började prata om de fyra hinkarna.
Spännerna.
Spännerna, ja. Ja,
härligt. Du,
är det någon koppling till spenarna?
Nej, det är som hand, händerna, spann, spännerna. Mm. Det, så det funkar. Just man får det. Säga spannar nu för tiden, de har lagt till det. Men man får ju säga dom och vad man vill i det här landet det nu för tiden. Här. Men det får man väl inte klaga på i det här jävla PK-landet.
Är det inte nu ni ska säga så att det var bättre för?
Ja, just det.
Ju för det är desto Charlie bättre. Som tycker.
Ju för desto bättre. Så är det. Tillbaka med äppelknyckarbyxor. Det är min.
Nej, men superintressant, Jan.
Spännande. Du, det här får vi chans att återkomma till. Hinkgrejen. Och att du kanske nu när man är lite så här, vi är inne i alla fall första kvartalet, att sätta sig ner hemma och göra en liten sån här avstämning. Var står jag i hinkarna? Det vi redan har, skulle vi kunna lista ut och döpa det efter hinkmodellen och börja kanske konstatera, var finns det luckor? Var är det överfyllt? Och göra en årlig omviktning kanske av hinkarna.
Jag vill också passa på för er som kan vara nya lyssnare i den här podden, så vill jag verkligen då passa på att rekommendera det avsnitt som handlar om fondrobotar. Mm. Om man backar tillbaka lite grann några månader så finns det ett alldeles lysande avsnitt med angående fondrobotar som vi gjorde med Jan. Ja. Så att det hör ihop lite grann, och för er som har lyssnat och kommer ihåg så applicera den här hinkmodellen. Superkul. Mm. Jag har tre hinkar, jag har inte den där fjärde. Men jag har de tre första hinkarna.
Spekulationshinkarna?
Ja, jag har inga lekhink just nu. Den är nog i prylar för mig lite grann. Och sen så...
Då ska jag utmana det sättet. Tror jag visst det, för om jag minns rätt så äger du aktier i ett par onoterade bolag som du jobbar själv i.
Ja, det har du rätt i. Ja, men då är jag i lekhinken.
De bor ju i lekhinken då. Just det. Ditt företagande.
Mattias, vad är bästa prylen?
Oh.
Mattias har en Tesla med inbyggda pruttkuddar. Kan det vara det kanske?
Nej, men jag försöker ju att, jag inser ju det här med att adminen försöker jag kapa bort så mycket. Så jag försöker ha så lite prylar som möjligt. Men jag gillar ju gamla klockor. Det tycker jag är en fantastisk fin pryl. För den har dessutom chans att gå upp i värde.
Aha, spännande. Du måste ändå säga, när Charlie sa det där med Tesla med pruttkuddar, vet du vad jag har gjort? Jag har förhandsbeställt Cybertrucken. Vad tänker du om den?
Jag tänker att den är ju hur cool som helst. Alltså. Jag tycker att det är en sån här... Men hur cool som helst. Men sen blir jag ju lite full skratt när jag tänker på den här demonstrationen av den när de skulle dema den på scenen. Och,
här fejdar vi ut podden idag,
och,
så låter vi Mattias och jag
sprack
där, fortsätta prata.
Det har de säkert löst.
Tack
men du har
för
det
idag.
Riktigt,
ja. Jag har det härligt, hörs vi nästa vecka.
Fy fan, jag kommer ner.